Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
God morgon.
Hej.
Hur är läget?
Jo, utsövd.
Är du?
Ja. Det är inte alltid, men det har börjat bli lite bättre.
Ja. Jag vaknade 3:30 av svårt somna. Och sen drömde jag att vi hade börjat plugga i New York. Det är lite sent kanske.
Nej, jag tror det är på tiden.
Ja, ja, det var en massa böcker.
Vad pluggade vi då?
Ja, det vet var lite oklart. Men någonstans i... Det låg någon slags campus på östra sidan av Central Park. Ungefär där Metropolitan ligger. Där var vi. Och sen så, men sen så måste jag hem och byta om. Vi hade något ställe på Upper West där. Och det var, höll på, det, ja, man skulle hinna och det, ja, du vet.
Så det är som alltid som drömmar.
Ja, ja, fast det var en trevlig, det var i alla fall lite trevligt. Det var så länge som vi var i New York. Det var i alla fall trevligt att vara i New York en sväng.
Jag tycker det låter en fantastiskt bra idé.
Ja, det, men vi får väl se. Det
vi kanske får flytta podden till New York i så fall.
Ja, det kanske är slut med pluggandet redan i natt. Det kanske bara var en engångsföreteelse. Vi får se.
Jag själv har hållit på och utfört massa dagliga sysslor redan natten. Några sorts rutiner som... genast föll bort eftersom det var så otroligt ointressant. Det var ungefär som att vara vaken.
Mm. Ja, det är alltid en besvikelse. När man drömmer som, precis som när livet man lever.
Det.
Ja, precis. Det känns
vad
ganska
är poängen med det?
Ja, antingen betyder det att man har ett väldigt intressant liv eller att man har ett väldigt tråkigt liv. Jag är säker på vilket.
Men igår såg vi någonting. Såg vi sista delen av Lars von Triers Riket.
Riket Exodus, ja.
Det var inte illa.
Nej, han är ju lite egen, om man säger så. Jag funderade rätt mycket på, alltså när, efter varje avsnitt så får man ju liksom en efterbild där man får inte se honom längre, utan man får se en skor bakom ett draperi.
Mm.
Och sen så hänger det en julkrans, med en sån här julkrans som hänger, ska vi säga, horisontellt, det vill säga inte som hänger på en dörr, utan den hänger på andra ledden. Med 4 ljus i. Nu är det ju för 5 avsnitt. Och för varje avsnitt så tändes ett nytt ljus. Jag funderade på att han skulle avsluta det där. Det avslutades med att naturligtvis hela julkransen började brinna. Katastrof helt enkelt.
Ja, men alltså, jag skattade väldigt mycket.
Ja.
Jag tycker Persbrandt var oefterhärmlig som den svenske doktorn.
Ja, det är ganska otacksamt att spela liksom en sån här... av Ernst Hugo Järegårds paradroller att liksom ta över den. För det är ju det han gör i praktiken.
Ja, ja.
Men han gör det väldigt bra.
Ja, det gjorde
han. Det är överhuvudtaget väldigt bra skådespelarinsatser. Det är ju liksom, storyn kan man ju...
undra över.
Ja.
Man är inte säker på att man vet vilken storyn är.
Nej, och så lite alltså i ärlighetens namn så känner jag liksom, det är nog inte, den betyder något så mycket. Alltså det är en ploj, det är en lek med... med symboler, med andra filmer, med allt möjligt sånt där. Och det är väl helt okej, men det är, jag känner inte något behov av att försöka tolka den, för jag känner inte att det finns så mycket att tolka egentligen.
Nej, det som är ett genomgående drag som ligger där hela vägen, det är ju konflikten mellan Sverige och Danmark. Och svenska och danska kanske man ska säga.
Ja,
det är
ju
faktiskt oerhört roligt, särskilt när man bor i Skåne som ju du, ja... Man känner sig lite mittemellan där.
Jo, ja, det finns ju några härliga scener i sista avsnitt utan att avslöja för mycket där. Där man får höra sen Bertil Taube sjunga Änglamark på ett,
ja.
I en setting som är rätt rolig.
Ja. Lägg märke till den. Och sen naturligtvis att han häcklar Ingmar Bergman. Det är inte så,
ja,
det är inte så dåligt. Ja, i slutscenen, ja. Som en av gubbarna på taket.
Ja. Nu börjar du avslöja för mycket tycker jag.
Tycker du?
Ja.
Ja, men det där är ju, det ser man ju bara. Det säger ju ingenting om plotten.
Nej, kanske inte.
Ja.
Men som sagt, plotten är inte så viktig.
Nej, enligt oss. According to us. Ja, nej, men det var en upplevelse så rekommenderas.
Yes. Det som jag, apropå plott.
Mm.
Så känner jag, det är ju det som saknas i den här budgeten som kom igår. Som nu alla håller på att gräva ner sig i och är missnöjda med.
Ja.
Alltså... Det är ju ingenting konstigt att om man lägger en budget i det här ekonomiska läget att många blir missnöjda. Det är inte heller någonting konstigt med att om man byter regering, om man faktiskt har valt en regering som inte ska föra Miljöpartiets politik, att det blir en annan politik och att de som gillar Miljöpartiets politik tycker att det är en dålig budget. Det är inte heller så konstigt. Men det som jag har blivit förvånad över, måste jag säga, det är att det finns ingen berättelse om den här budgeten. Och det tror jag liksom är den stora missen hittills. Att man måste ju förstå att när man lägger en budget så... Det man gör är att man lägger fram ett manus.
Mm.
Man liksom, det är en hisspitch eller en one-pager. Och sådär. Så man talar om för folk, det är det här vi står för. Det här var ju Reinfeldt jättenoga med arbetslinjen och sådär. Och nu inser jag också liksom att förutsättningarna är mycket svårare nu. För att nu ska man faktiskt... prata ihop sig, Sverigedemokraterna och tre borgerliga partier där Sverigedemokraterna faktiskt står för rätt mycket en helt annan ekonomisk politik i många stycken. Men man måste ju hitta den där storyn ändå. Liksom.
Ja, och jag menar det är väl ja, alltså vad det här beror på, det är säkert de här intressekonflikterna. Mm. Och att det kanske tar emot för några borgerliga partier att stå och säga, fast det borde egentligen inte göra, för vad det är ju en satsning på dem som faktiskt har det sämst. Det är ju en sorts rör inte A-kassan och tillägget där.
Och bensingrejerna.
Ja, och det ser inte de politiska reporterna, utan de tycker att det här handlar om att nu ska man inte gå gratis på museum längre. Och det där är ju liksom medelklassgrejer.
Ja, elbilarna och så. Alltså, det finns ju, men det är det jag också tycker, men det är det som gör det lite konstigt. Därför att jag tycker inte att det borde vara så jättesvårt att konstruera en bra berättelse om det här. Det är som du säger, det här med A-kassan så, det beskrivs ju nu då som ett stort nederlag för Moderaterna därför att det går emot arbetslinjen och de vill egentligen skära ner på A-kassan och sådär. Och det är ju sant rent politiskt. Men samtidigt är det så här, det finns ju ett skäl till att Moderaterna aldrig lyckats ta sig in riktigt i bredare kretsar. Och då menar jag inte liksom cykelbud som aspirerar på att bli rika någon gång i Stockholm, sån här som Reinfeldt sög in, liksom, någon slags blivande medelklass. Utan jag menar liksom folk på landsbygden till exempel, folk som har lite svårt att få gå runt, folk som är arbetslösa ibland. Och det finns ett skäl till det, och det är att man liksom aldrig riktigt har förstått de där människornas problem. Och här har man kanske en möjlighet att lära sig någonting, att liksom återuppfinna sig själva med hjälp av Sverigedemokraterna, lite under tvång då liksom, men jag tänker att man borde kunna, vad Oskar Sjöstedt sa igår på den här, jag lyssnade delvis på den här budgetdebatten igår, Oskar Sjöstedt sa igår att mycket stolt så citerade han den fördelningsprofil som den analysen på fördelningsprofilen på budgeten som har gjorts. Mm. Där det då liksom konstaterades att de som kommer bäst ut ur det här är de som har det sämst. Vilket ju är ganska ovanligt för en borgerlig budget. Och som just skulle kunna användas för att prata om det här. Till exempel när man pratar om det här att ta bort det här jättestora stöden till elbilsköp. Liksom, vilka är det går till? Ja, det är ju liksom övre medelklass faktiskt. Mm. Och det är inte så konstigt liksom att de skriker och de har kontroll över pressen och sådär. Men det är ju en... Jag vet inte varför de inte lyckas. Eller varför de inte liksom har förstått att de måste ha en historia.
Nej, och jag menar, det är ju så här att det är ju Sverigedemokraterna som har tagit de här mindre bemedlade väljarna från Socialdemokraterna. Det ja. Är inte Moderaterna. Och på det sättet har du rätt att här finns en möjlighet för Moderaterna att öppna korklubben. Men nu är det så att alla kringliggande institutioner runt Moderaterna som Svenskt Näringsliv, Timbro, Svenskans ledarsida är rätt missnöjda.
Ja, alla är ju missnöjda.
Alla är missnöjda ja. Och det säger ju också någonting. Mm. Jag håller med dig, de borde koncentreras lite grann på att hitta berättarrösten där i.
Och jag tycker som sagt alltså det här att alla är missnöjda, det är jag inte förvånad över. Och det, liksom kan vara, det kan vara ett gott tecken. Det kan vara ett tecken på att man är på väg någonstans. Att man är på väg att utvecklas. Att liksom allt det här som alla alltid vill ha enligt gamla mönstret inte kommer. Det kan vara bra. Men då måste man som sagt ha en story. Och det har man inte. Det är det. Jag kan tänka mig att det helt enkelt är så att man liksom inte hunnit dit. Man har lagt ner jättemycket energi redan innan valet på att få de här olika partierna att funka hyfsat ihop. När man pratar om personkemi och såna här saker. Man har säkert lagt ner otroligt mycket tid nu på de här förhandlingarna för budgeten för att få det att stämma. Och på något sätt har man kanske inte orkat ända fram till att liksom slå ett papper om det här och överenskommelsen och knyta ett snyggt snöre kring det. Och det är ett misstag tror jag.
De behöver ha en slingman som skapar rätt sorts
rubriker. Don't get me going, men de behöver någon som kan göra.
Ja, men ja, du förstår mig direkt.
Ja.
Nej, men vi får väl se. Alltså, i novembermätningen från Novus så var ju faktiskt Moderaterna större än SD igen. Och det var en liten icke-statistiskt säkerställd ökning. Men om det där blir en trend så kan det ju dels vara att Moderaterna som ledande parti i den här konstellationen då börjar bli tydlig för väljarna som kanske proteströstade på SD. Det kan också vara så att SD, som ju fortsätter att leverera skop med sina ostädade representanter, faktiskt har fyllt sin funktion för de väljarna. Och man nu tycker att liksom, nu vill man hellre se riktig verksamhet.
Drar ju väldigt långa växlar på en förändring därför, som inte är någonting.
Nej, men jag tycker att man måste ändå titta på det här. Vi har ju sett en uppgående spiral för SD ganska länge.
Ja, och den har ju egentligen inte, det finns ju ingenting som tyder på att den direkt har falnat. Den kanske har planat ut.
Ja.
Jag vet inte, jag tror inte man ska liksom tänka på det där sättet. Jag förstår att man tänker så om man är partiaktiv, men om man inte är det så är det ganska ointressant om Moderaterna och Sverigedemokraterna är störst. Det som är intressant är ju hur hela det här härket av partier klarar av att lösa problemen. Det tycker jag är intressant.
Ja, fast det håller jag inte med om. Alltså det är inte oviktigt vilket parti som är störst i den här konstellationen. För att det är ju fingervisning. Det är den typen av fingervisning som man inte har brytt sig om tidigare.
Nej, men det är inte oviktigt. Men jag tycker det är poänglöst att liksom spekulera i att det ska bli som vanligt att Moderaterna ska bli störst igen.
Nej, varför tar jag upp det? Jo, därför att SD står inför det här otroligt stora problemet att städa upp i sitt parti.
Fast jag tror inte, det är ju inte det som är deras stora problem. Att det finns massa tokskallar i det där partiet. Det finns det i alla partier. Och det kommer bli mindre och mindre automatiskt av det i Sverigedemokraterna också. Det tror jag är rätt klart. Det är ju inte det som är deras problem. Deras problem är ju om de lyckas nu formulera en sammanhängande politik. Alltså om de lyckas göra det trick som Socialdemokraterna en gång gjorde. Att man är en populistisk rörelse som först samlar breda grupper av landet och sen lyckas förvandla sig själva till liksom en trovärdig statsbärande reformistisk kraft. Det är ju det som är Sverigedemokraternas stora utmaning nu, och det är ju en jätteutmaning.
Ja.
Och det skulle ju vara liksom historiskt om de lyckas med det. Chanserna för det är ju ganska små egentligen. Men det tycker jag är jätteintressant att se.
Ja.
Apropå det så måste vi säga några ord om Centern också.
Måste vi?
Ja, nu har de inte tagit fram tre kandidater då som ska ställa upp efter Annie Lööf. Och lyckats sålla bort då den kandidat som fick en massa stöd av centerpartister ute i landet och som ville lägga om kursen. Linda. Ja, hon är bortsorterad av.
Mm.
Alltså Centern har då ett öppet partiledarval, men det är valberedningen som bestämmer vilka som öppet ska kandidera.
Efter att Källström sorterade bort sig själv.
Ja, ja, och
ja, men du får säga något Källström. Om de här. Emil.
Ja, just det. Jag trodde tänkte på den ekonomiska talesmannen som vi kunde höra i radio igår, som gick ut och sa att han, Martin Ådahl alltså, som tyckte att att nej, det var inte läge att ställa upp just den här gången.
Jag tror ingen hade ska bättre. Du ranka de här tre kandidaterna?
Nej, men det kan jag inte göra. Jag så mycket kan jag inte om Centerns inre liv. Och jag tror inte Centern vet riktigt heller själva. Men det är väl, det är så här, det är väl två... Ja, det är väl liksom en lite strebekandidat som vet att hon är det. Och därför Elisabeth Thand Ringqvist som alltså... Då måste tala om hela tiden att hon kommer från Jämtland för att visa att hon inte riktigt bara är det. Och sen så är det två partigängare som med lite olika profil. Där den ena kanske är lite mindre Annie Lööf-fanatisk än den andra. Men det är ju, det här är tror jag rätt tydliga övergångskandidater som vi har sagt förut.
Mm.
Sen kommer det någon annan. Ja. När de här har crash and burn som det heter.
Ja, det darrar av förväntning.
Ja, det här ska bli spännande.
Ja, men själv hörde du har ägnat mig åt att läsa utskotten i Köpenhamn som Niklas Orenius gav ut. En reportagebok om Lars Vilks.
Rätt länge sedan va?
Ja, den kom 2016. Jag har misslyckats med att läsa den. Och jag vet faktiskt inte varför. För när jag kom på att jag skulle göra det, då var den slut på förlaget. Så att det här är någonting som jag får ta på second hand.
Det är ju läge nu, för att nu är det liksom Vilks uppe i... Till, apropå Mårten...
Mårten Antsens bok. Ja, men det intressanta är just att följa precis framväxten och jag tycker Orenius är väldigt han följer Vilks och han följer diskussionen och det är rätt gripande att läsa den här boken när man nu vet att Lars Vilks är död så är det, får en helt annan tyngd och när man nu vet vilken position Sverigedemokraterna har lyckats manövrera sig till. Så att, och sen då när man lägger på Konsten i vis som Mårten Alsen gav ut nu i år. Där han omvärderar lite grann sin egen ska jag säga, kulturrestriktiva syn på Lars Vilks. Som ju flertalet omfattade. Möjligtvis inte De Geer. Vad heter hon?
Marianne Dimmer. Nej, men det gjorde inte hon. Det gjorde
hon
ju verkligen
var ju
inte.
Faktiskt hon var ju vän av Lars Vilks och vän av hans projekt som gick ut på att testa konstvärldens yttrandefrihetsgränser. Vilket han lyckades väldigt bra med. Och det är det som Mårten Alséns bok handlar om. Att han ger Vilks rätt. Jag var en av de där som ställde mig i mitt fåran och höll emot. Och det där är ju... Om vi nu pratar om riket och Lars von Trier, ett porträtt av Sverige som är inte särskilt smickrande därför att Lars Vilks var ju öppet välkommen i Danmark på ett helt annat sätt. Mm. Där man ordnade seminarier, där han fick tala.
Men kanske lite för att han hade retat svenskar också, tanke på.
Ja, det är mycket möjligt, men det kanske är bra att reta svenskar.
Ja, nej, jag vet inte. Jag bara säger att det kanske inte hade bara att göra med hans konstnärliga insats. Men det där är ju en väldigt bra bok. Den andra podden Fokus har, där pratade vi ju, Mårten Alsén var med där för en eller två gånger sedan.
Mm.
Och det var väldigt intressant tyckte jag att höra honom.
Ja, det är... man känner sig lite dansk faktiskt när man tänker på svenska kulturklimatet. Det är inte så svårt att göra det.
Nej, det är väldigt instängt på något sätt. Det är det. Har det inte alltid varit det? Jag tänker på liksom, fast på olika sätt. Jag tänker på liksom alla fejder. Ja, precis. Alla Strindbergs fejder och sånt där. Alltså det har alltid varit funnits en alltså i dålig mening konservatism. Liksom. En flockmentalitet och liksom någon slags väktarmentalitet att man måste bevara saker eller bevaka saker eller försvara saker snarare än att pröva saker. Det är någonting, jag vet inte, det kanske ligger i svensk mentalitet.
Oh, så ligger det parallellt med världens äldsta yttrandefrihetslagstiftning. Det är ju som bizarr idé. Är det så att man flyttade in väktarstaten i huvudet på folk bara därför kanske. Att lagen var så tillåt?
Det kanske är en sån här typisk svensk paradox där man liksom inbillar sig att man är en sak så är man motsatsen. Liksom, vi öppnar själva verket, det är vi slutna och allt det där. Liksom. Vi tror vi är engelsmän och vi är tyskar.
Hyckleri.
En annan sak som vi har följt lite grann, om vi går tillbaka till The Silver Screen, som det kanske inte heter längre. Men alltså bio och tv och sådär. Det är ju den här nya säsongen av White Lotus som vi tycker mycket om. Och som utspelar sig till vår stora glädje i Taormina, där vi har varit lite grann.
På Sicilien.
På Sicilien, som är en så fantastisk liten ort, eftersom det har varit en turistort sedan grekerna, sedan före romarriket liksom. Ja. Och så det är liksom bara lager på lager på lager av turism där. Och sen så har man då utsikt över Etna.
Som, det är för mycket
helt som enkelt. Faktiskt är som en jävla kuliss. Ja, helt enkelt.
Och sen har de ju nu, det här är ju säsong 2, Jennifer Coolidge,
ja, hon som är fantastisk. I huvudrollen,
en otroligt oformlig blondin som liksom väller ut över alla kanter.
Med sin,
ja, hon är helt osannolik.
Och vi måste ju skryta lite grann med att vi faktiskt känner Jennifer Coolidges gamla hund.
Ja, det gör vi.
det är en gatehund som,
från Elsa.
Som heter Elsa. Som kommer från Los Angeles från början och räddades från gatan på Los Angeles av Jennifer Coolidge.
Mm.
Som inte lyckades hantera henne. Hon var för ilsken och då tog hon över av en kompis till oss. Som bodde i San Francisco. Och han lyckades mycket bra med henne. Och nu har de flyttat till utanför Tomelilla. Så nu bor Jennifer Coolidge gamla hund i Elsa i ett slott utanför Tomelilla och vi är hennes, kan vi nog säga, bästa kompisar.
Bästa kompisar.
Det tror jag nog.
Ja. Ja, det, utanför Tomelilla.
Ja, så det är lite så här, alltså snacka om jag mötte Lassie. Eller hur?
Ja, jag mötte Elsa.
Ja, jag mötte Elsa.
Ja, det är faktiskt underbart.
Ja.
Men du, innan vi lägger på här så måste
pratar du telefon?
Så måste vi.
Telefonen är till för korta meddelanden som det stod i telefonkatalogen för.
Ja. Det här är redan överskridit gränsen för ett kort meddelande. Nej, ikväll börjar ju 5:e säsongen av The Crown.
Oj, hur ska vi ha tid med någonting annat än att titta på tv?
Nej, vi har inte det. Kvällarna är inbokade.
Jag känner mig lite, alltså det är klart man måste se The Crown.
Ja,
men jag känner mig lite, jag har lite ångest inför det. För jag bara känner att de kommer börja komma för nära.
Det är du och Diana.
De börjar komma för nära i tiden nu. Och då kommer de att förlora omdömet liksom. Och tycka en massa konstiga saker.
Tror du det?
Och sen så såg jag en recension idag, tror jag var i Svenska Dagbladet. Där, som hade en rubrik som instämde i något som jag redan har tänkt. Prins Charles ser för bra ut, han är för hunkig. Det gör han faktiskt.
Okej.
Men vi ska se om man klarar.
Dominic West är för snygg för att spela prins Charles.
Han har lite för kraftig haka. Så här. Vi ska se om man lyckas plocka upp prins Charles det här. Att han har ett sånt underbart kroppsspråk, prins Charles. Som liksom är liksom lite bort. Han är inte riktigt vän med sin kropp, känner man.
Nej.
Och det tycker jag mycket om. Jag undrar om han lyckas plocka upp det. Det ska bli intressant att se.
Det ska det bli.
Mm.
Då säger vi så.
Alltså, där var det slut. Vad du har bråttom. Vad ska du göra nu då?
Ja, jag ska äta färdigt min frukost.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag ska väl kanske få se till att få ut det här helt enkelt. Vi har fått klagomål på att signaturen är för höga. Så ser vi kan göra någonting åt det.
Ja, men vi uppskattar att våra lyssnare har synpunkter.
Ja, så får de bara skruva ner ljudet. Jag får se. Jag vet vad jag kan göra. Jag är ingen tekniker. Jag kan försöka. Men...
Ja, det är klart.
Ja. Hej då.
Tack så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.